Ja, ni som läst programmet, ni kanske såg att det skulle vara Obadja idag, men han glömde komma hit, så vi fick ta Nahum istället. Han är lite glömsk, den profeten. Nej då, men vi kom fram till det att vi kastar om lite, så ni kommer höra Obadja vid ett senare tillfälle. Det som händer nu... kanske ska synas också, jag vet inte. Vi håller på i den här församlingen och går igenom det som kallas för 12 profetsboken. Alltså 12 små profeter, korta böcker som befinner sig i Gamla testamentet. Och till varje bok så har vi gjort som ett tema. Och temat för Nahum är: kan Gud stoppa krig? Kanske en ganska stor fråga. Men vi får se vart vi landar. Jag ska läsa från Nahum kapitel 1, verserna 12-15. Där står det så här. Så säger Herren: hur starka och många de än är, ska de ändå mejas ner och försvinna. Jag har plågat dig, men ska inte plåga dig mer. Nu ska jag bryta hans ok över dig. Jag ska slita av dina band. Men om dig, Nineve, har Herren befallt: inga efterkommande ska bära vidare ditt namn. Ur dina gudars hus ska jag utrota alla bilder, både snidade och gjutna. Jag ska göra i ordning en grav åt dig, för du är ingenting värd. Men över bergen kommer glädjebudbäraren som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda. Uppfyll dina löften, för den onde ska inte mer dra fram genom dig. Han är helt tillintetgjord. Jag vill bara stämma in i bönen. Låt mig få tala dina ord. Jag ber att det är du som ska tala. Att vi ska få sitta med öppna hjärtan. Att vi ska få kunna ta till oss det du vill säga och omvandla det i vår vardag. Be så i Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, dagens predikotema är: kan Gud stoppa krig? Men innan jag ska försöka ge svar på den frågan ska jag ge en bakgrund till Nahum. Och jag gjorde det lite enkelt för mig, så jag tittade i folkbibeln. Och där blev det en väldigt bra sammanfattning som låter så här. Nahum, det betyder tröst, och han profeterade på 1600-talet före Kristus mot Assyriens huvudstad Nineve i norra Irak. En av dåtidens största städer, som man också kan läsa i Jona 4:11. Nine hade visserligen ödmjukat sig för Gud under kort tid, en svag period, ungefär 100 år tidigare. Och det här kan man också läsa om i Jona kapitel 3 och 4. Men efter det så visade sig att man fortsatte med sina hänsynslösa härningar. Och visserligen hade Gud använt den här grymma stormakten för att straffa Israel och Juda och andra folk, vilket man kan läsa om i första kungaboken kapitel 15-19. Men Nineve skulle nu själv drabbas av Guds dom och gå under. Och Nahum, han profeterade någon gång mellan 663 före Kristus, då den egyptiska staden Luxor intogs. En stad som på den tiden ansågs omöjlig att inta. Fram till ungefär 612 före Kristus, då Nineve föll när kung Nabopolassar kom. Och det blev också slutet för den assyriska storhetstiden. De här båda händelserna, de står ju omnämnda i Nahum. Och läser man i kapitel 3 så ser man att assyrierna, de var väldigt brutala mot dem som man tillfångatog. Fångarna, de kunde antingen bli spetsade på pålar, halshuggna eller brända levande. Men med det sagt så är Naum framförallt en bok som förmedlar hopp till de judar som var kringspridda i Assyriens rike. Och inte bara tack vare det som skrivs om Nineves undergång, vilket sedan gick i uppfyllelse, utan också tack vare det som skrivs i vers 15 i dagens text. Se, över bergen kommer glädjebudbäraren som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda. Uppfyll dina löften, för den onde ska inte mer dra fram genom dig. Han är helt tillintetgjord. Men frågan som man alltid behöver ställa sig när man läser Bibeln är om den har något att säga oss idag. Och det här är en fråga som munken och kulan ofta ställdes inför. Munken och kulan är en barnboksserie och namnen syftar på huvudkaraktärernas smeknamn. Två pojkar i mellanstadieåldern. Vid ett tillfälle börjar de hjälp eftersom det är trassligt i kulans föräldrars äktenskap på grund av en kvaddad bil som saknade försäkring. Då går munken och kulan till Frans som är en äldre herre i deras församling där de går. Och Frans, han börjar läsa från Hosea, varpå munken utbrister: vad kan en bok som skrevs för 2700 år sedan lära oss om bilar och försäkringar? En väldigt bra och relevant fråga om det hade varit den kvaddade bilen som var problemet. Men det visar sig att föräldrarnas äktenskap hade betydligt större problem än bilen. Munken, han ställde en bra fråga. Problemet var bara att frågan var felställd utifrån situationen. Ibland kanske vi tänker som munken och kulan och ställer frågor därefter. Vad kan en gammal bok säga till oss som lever i ett modernt samhälle som ser helt annorlunda ut än den på Gamla testamentets tid? Men skrapar man lite på ytan så upptäcker man att det är samma frågor som kommer ofta igen och igen. Och en av dessa frågor är frågan om ondskan i världen, vilket kan ta sig många olika uttryck, varav krig är ett. Och därav frågan i dagens predikan: kan Gud stoppa krig? För ateister är det här ofta den största stötestenen. Om Gud både har all makt och är allt genom god, varför stoppar han då inte krigen? En högst relevant fråga. Men som ett passus till den frågan kan man ju också, eller påståendet, att den egentligen inte har så stor tyngd med avseende på Guds existens. Eftersom ateisterna själva behöver brottas med frågan om var all godhet kommer ifrån om vi bara har vår ursprung i slumpmässiga kemiska processer. För enbart kemiska processer kan inte åstadkomma viljan att göra gott. Men med det sagt vill jag tillbaka till frågan: kan Gud stoppa krig? Och det här måste varit en fråga som judafolk på den här tiden ställde sig. Naum, han kanske profeterade om Assyriens undergång ungefär 30-40 år innan det hände. Och det är ju en ganska lång tid i en människas liv. Fanns det ens någon som trodde på det Naum sa? Det kan vi bara spekulera i. Men man kan i alla fall anta att judafolk där och då inte såg särskilt ljust på framtiden. Och med tanke på världsläget idag så är det många som lever med oro inför framtiden. Inte minst på grund av att förutsättningarna för fred kan ändras från en dag till en annan. Och då kanske det inte alltid hjälper att läsa om hur Gud gång efter annan bevisat att han kan störta riken som i människors ögon anses oövervinnliga. Och det gäller inte bara Assyrien utan även under Egyptens storhetstid, Babyloniens storhetstid, romarnas storhetstid. Listan, den kan göras lång. Men ändå kan tankar och osäkerhet frodas i vårt inre. Osäkerhet som baseras på tankar som såsom bara för att Gud har ändrat historien tidigare så kanske inte han kommer gripa in i min situation här och nu. För vi vill ju faktiskt känna trygghet i vårt vardagsliv som vi lever. Så frågan vi bär på är kanske inte om Gud kan stoppa krig. Det kanske vi vet. Utan varför han inte gör något här och nu. Och den frågan, den är vi inte ensam om att ställa. Bland annat så skriver David så här i psalm 13. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Och i en syn så fick aposteln Johannes se martyrer som dött för evangeliet säga så här. Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Ja, Bibeln den ger oss tyvärr inte några raka svar på varför Gud dröjer med att stoppa ondskan en gång för alla. Men Jesus han ger i alla fall ett svar i Matteus 13, kapitel 13, verserna 24-30. Där står det, det är en liknelse. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade det också ogräset. Då gick tjänaren till sin herre och sa, Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och binda i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Det är som att Jesus säger, jag vill mer än något annat få slut på lidandet. Men just nu går det inte. För om jag griper in här och nu kommer skadorna bli, i långa loppet bli större. Eftersom god skörd kan då gå förlorad. Har man hållit på med skörd så förstår man kanske att man inte kan skörda för tidigt. Men varför tar det så lång tid? En annan som grubblade kring lidandets problem var Jobb. Han förlorade både familj och egendom. Och Jobb, han blev väldigt arg på Gud. Hans vänner försökte trösta Jobb och komma med kloka insikter kring varför detta drabbade honom. Men enligt Gud så gav ingen av dem något bra eller rätt svar. Till slut svarar Gud Jobb och bland annat säger Gud så här. Spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig och du ska ge mig en besked. Vad var du när jag lade jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Du vet ju. Och vem spände mätsnöret över den? Det är som att Gud svarar. Det finns hemska saker som händer, men du kommer aldrig förstå hela perspektivet. Är det då så Gud vill ha det? Att vi ska fastna vid tanken att Gud är Gud och har hela perspektivet, medan vi är människor som inte förstår allt och lämnas i ovisshet? Jag tror inte det. Men mitt i denna tillvaro av frågor, såsom varför händer detta och kommer det få ett slut, vill Gud möta oss och skifta vårt fokus. Och det är rätt intressant att läsa hur Gud vänder på perspektiv och skiftar fokus från människors föreställningar till sina egna perspektiv. Både när Gud möter människor i GT och Jesus möter människor i Nya Testamentet. De Jesus möter har alltid en frågeställning eller en tanke med sig in i mötet, men lämnas nästan alltid med en fråga eller en uppenbarelse som drabbar dem själva. Kvinnan vid Sykars brunn trodde det handlade om fysiskt vatten, men får med sig något mer livsförvandlande än fysiskt vatten. Och när Jesus argumenterar med fariseerna börjar samtalet med att fariseerna anklagar Jesus för att ha en oren ande. Men det slutar med att Jesus vänder på hela samtalsämnet, så att det till slut är fariseerna som står anklagade för att ha härdat mot den helige ande. Och Jobb, som jag nämnde nyss, är ytterligare ett exempel. Kan det då vara så att vi också, lik munken och kulan, eller också Jobb för den delen, ställer fel frågor utifrån den situation vi befinner oss i? Vad menar jag med det? Kan det vara så att den viktigaste frågan inte är när Gud ska stoppa alla krig, även om det är en självklart viktig och relevant fråga? Inför den här predikan så har jag återkommande fått en fråga från Gud, apropå den fråga som jag själv har gått och burit på. Har du kontroll, Gud? Och den frågan skulle jag vilja skicka med er. Och det är Gud som säger, tror jag, litar du på mig? Det vill säga, förtröstar du på och vilar i att jag har kontroll? Och i dialogform så skulle man kunna säga det så här. Jag frågar, varför händer alla hemskheter? Gud, hemskheter kommer att fortsätta tills jag kommer tillbaka. Litar du på mig när jag säger att jag har kontroll? Jag, när kommer allt det här få ett slut? Gud, när jag kommer tillbaka. Litar du på mig när jag säger att jag är god? Vad jag vill ha sagt är att Gud vill att vi ska ha fokus på honom, inte på omständigheterna runt omkring. Och jag ska berätta en händelse lite för att förklara vad jag menar. Det händer att vi som familj åker till badhuset och badar där. Och vid ett tillfälle så var jag med våran fyraåring i den största bassängen. Och eftersom han inte kan simma så var det här både lite läskigt och spännande på samma gång. Och jag tänkte att jag ska testa att ta med honom ut och simma på djupvatten där en sträcka. Och man märker det, han blev väldigt nervös och orolig, för han visste inte riktigt vad som skulle hända. Han verkar förstå så mycket att om han hade varit där själv så hade han med all säkerhet sjunkit och kanske inte kunnat ta sig upp. Men jag kommer ihåg att jag sa till honom, lita på mig, jag håller om dig. Men han litade inte riktigt på det, utan han klängde sig stenhårt runt min hals. Och det var först när vi var på torr mark som han kunde andas ut. Men faktum är att det var inte hur hårt han höll om min hals som avgjorde om vi kunde ta oss till andra sidan. Det avgörande var att jag hade ett stadigt grepp om honom. Han kunde rent tekniskt ha släppt taget om mig och utfallet hade blivit detsamma. Men i och med att han höll om mig skapade det trygghet för honom. Och ta det här som en bild på din relation med Gud. Paulus, han uttrycker det så här i Filipperbrevet 3:12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Paulus, han kunde sträcka sig framåt mot målet i himlen fullt medveten om att Jesus redan hade honom i ett stadigt grepp. Och min förhoppning är att även vi som församling ska kunna stämma in i Ingmar Johanssons textrad från en sång från 70-talet som heter Alltid på väg. Där så står eller sjunger han: så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om den osynliga hand som Herren sträckt mig. Amen.